När du sover, sover jag hos dig. När du längtar, finns jag här för dig. När du gråter, tröstar jag dig. När du skrattar, skrattar jag med dig. Världen är så stor och det blåser utanför. Här får du vila. Hos mig får du ro. Ingen fara kan slå rot. Några strofer ur sången vi nyss hörde som Björn själv har skrivit. De talar om en enorm trygghet. Tryggheten i att känna sig buren och insluten i en skyddande famn, en borg. För många av oss är Gud trygghet och närvaro. En plats att vila på när det stormar runt omkring. Ändå finns det stunder eller tider i livet då oron tar över. Oro över sånt som sker i mitt eget liv eller i någons liv som står mig nära. Oro utifrån hur omvärlden ser ut med konflikter och kriser av olika slag. Vi behöver ofta påminna oss om att rikta vår blick åt rätt håll. Inte för att blunda för den verklighet vi lever i, men för att påminna oss om att vi aldrig är ensamma. Jag tror att vi ständigt behöver påminna oss om den närvaro och trygghet som Gud vill ge oss. Påminna oss om de goda erfarenheter vi redan har eller som andra har fått göra. Det är vad profeten Nehemja gör i texten som jag läste i inledningen av vår gudstjänst. Han uppmanar sin samtid att inte glömma bort vad Gud har gjort och vem Gud är. Glöm inte bort att Gud vill ditt liv. Nehemja har förtroendet att vara munskänk vid den persiska kungens hov vid mitten av 400-talet före vår tideräkning. Han var troligtvis släkting till några av de judar som fördes bort under den babyloniska fångenskapen. Och nu har det gått några generationer och judar har med tillstånd från den persiska kungen börjat återvända till Jerusalem. Men staden är raserad, muren delvis nedmonterad och portarna är brända. Och de som återvänt lever i misär och Nehemja känner starkt för sitt folk. När han får rapporter från sin bror om hur illa det är så gråter han. Han gråter förtvivlat och så börjar han fasta och be. Därefter går Nehemja till kungen och ber om lov att få resa till Jerusalem för att vara med och bygga upp staden. Och kungen ger Nehemja inte bara tillåtelse att resa dit utan också ett brev som gör det möjligt för honom att få det material till återuppbyggandet som han behöver från kungens skogsförvaltare. Jag tänker att Nehemja ger ett bra exempel på hur vi kan hantera oro. Han tillåter sig att bli förtvivlad, att gråta och att visa sina känslor. Men sen väljer han att agera och engagerar andra för att hjälpa honom. Nehemja är en tydlig ledare som får saker gjorda och han beskrivs som händig, modig och beslutsam. Men utöver det så har också Nehemja en stark andlig integritet och en ständigt pågående kommunikation med Gud. Det judiska folket eller den här gruppen av judar som finns där i Jerusalem, de lägger ner sin själ i byggandet, står i texten. Och det går faktiskt fortare än förväntat. Men andra omkring dem, för det finns ju andra folk också där på plats, Ja, de hånar den här gruppen. Kanske för att de känner sig hotade. Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ah, men låt dem bygga. Deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på den. Hela situationen skapar konflikter i samhället och även inre motsättningar i den judiska gruppen. Och Nehemja får använda sin klokskap för att leda dem rätt. Men arbetet går vidare och det går som sagt fortare än de trott. Och en dag så står de där på torget samlade alla tillsammans. Och de står där och prästen Esra kommer fram och börjar läsa ur Mose lag för dem. Där och då, genom att gå tillbaka till historien och söka sin identitet, så händer något med folket. Den ena efter den andra som står där börjar gråta. De bär på en kollektiv sorg över allt det som varit och som inte blev som det borde. Men Esra säger: gråt inte. Var inte bedrövade. Gå hem och njut av god mat och sött vin och dela med er till dem som inte har kunnat förbereda någonting. Var inte bedrövade. Den glädjen Herren ger, den är er styrka. Under 7 dagar så firar de lövhyddohögtid och varje dag läser Esra ur rullen med Guds lag. Och det är ur den här läsningen om hur Gud följde sitt folk ut ur Egypten som raderna som vi hörde i inledningen av vår gudstjänst är hämtade ifrån. Rader som påminner folket om Guds ständiga närvaro både i tider av glädje och i sorg. Men de påminns också om att de många gånger har valt en annan väg som fört dem bort från Gud. Men då läser Esra för dem: du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, och du övergav dem inte. Jag vet inte hur ofta du läser de här gammaltestamentliga texterna. Jag gör det nog egentligen alldeles för sällan. Men när jag gör det och när jag läser om människornas vardag, deras historia och relation till Gud, så blir jag ofta gripen av hur mycket det liv det finns i de här berättelserna. Och hur mycket vi, trots helt olika kulturer, livsförutsättningar och det enorma tidsspannet, ändå har gemensamt. I grunden vill vi ju alla leva ett hyfsat bra liv, eller hur? Vi vill älska och bli älskade, äta oss mätta och gärna få en eller annan liten guldstund. De allra flesta människor vill varandra gott. Ändå vet vi ju att det finns starka krafter som vill splittra och söndra. Krafter som vänder människor mot varandra istället för till varandra. Ofta är det en fråga om makt. Den som får makt vill ha mer, och makt korrumperar. Också Nehemja hade mycket makt. Den persiska kungen hade helt klart förtroende för honom och det gav honom möjligheter som han annars inte skulle ha haft. Han hade också förmågan att få med sig den judiska gruppen som levde i Jerusalem. Och jag tror att det som gjorde att Nehemja kunde fortsätta som han gjorde och inte dras med för långt in i maktspelet, det var hans inre kompass. En trygghet grundad i hans tro och identitet. När Jesus i Matteus evangeliet uppmanar oss att inte känna någon oro, så handlar också det om identitet och om kompassriktning. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Jesus säger inte att inte kläder och mat skulle vara viktigt. Han säger tvärtom att er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Men Jesus vet att vi behöver mer än så. Vi behöver ett sammanhang, en plats där vi känner oss trygga och där vi har en tillhörighet. Vi behöver få känna att livet har en mening och att vi är behövda och att vi också får ge den hjälp och stöd. Att vi både får ge och att vi får ta emot det vi behöver. En balans mellan att få ta emot och ge vidare. Och jag tänker att det är det som Jesus också talar om när han säger: sök först Guds rike och rättfärdighet. Då ska ni få allt andra också. Det finns många människor som berättar om vilken skillnad det blir i livet när allt fokus inte ligger på mig själv. För när allt handlar om mig och mitt, så krymper livet och blir ganska litet och ofta också ganska tungt. Både för mig själv och för andra. När vi däremot har förmågan att öppna upp oss för varandra, då blir det lättare att andas. Horisonten vidgas och vi får nya perspektiv. Det handlar inte om att förneka det vi brottas med och lider av, men det blir en hjälp att få perspektiv på det vi är med om och på det som sker omkring oss. När vi delar erfarenheter med varandra upptäcker vi ganska snart att vi inte är ensamma om det där vi bär på. Och tillsammans kan vi hitta framkomliga vägar. När Jesus säger att vi inte ska bekymra oss om morgondagen, betyder det ju förstås inte att vi aldrig ska se framåt och förbereda oss på det som väntar. Men däremot en uppmaning att inte fastna i det eller att alltid leva någonstans senare, utan att faktiskt leva här och nu. Och dessutom, jag tycker det är en härlig uppmaning där från Esra att gå hem och festa. För visst är det så att vi också behöver den där festen. Vi behöver skrattet och vi behöver få det tillsammans. Ibland när jag sitter i samtal med människor så pratar jag om att vi kan behöva ta paus från det där som tynger oss. Kanske rent av avsätta en tid för min oro och det som tynger mig och däremellan billigt placera det på en stol. Jag kommer aldrig att glömma vad en vän berättar för mig vid ett tillfälle. Den här vännen jobbade i socialjouren och var en av dem som får åka ut akut när det krisar i familjer. Och det är ju verkligen en akut kris de här personerna kommer in i. Och han berättade för mig om vikten av humor i den situationen. Humor och skratt i de svåraste situationerna. Och det där var någonting som faktiskt till och med en del återkom för att tacka för. Du var inte rädd för att sätta ner foten och fatta det svåra beslutet. Men du behandlade mig hela tiden med respekt. Och skrattet mitt i allt det svåra gjorde det mer hanterbart. Och just det här den förmågan att finnas både i sorgen och glädjen och att låta dem få finnas på samma plats, på samma tillfälle. Jag tänker att det är det vi också så ofta möter i Saltarens salmer. Där finns hela tiden den här spännvidden mellan tårarna och glädjen som en ständig pendelrörelse. Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Vilken vacker bild. En bild av Gud som samlar våra tårar i sin vattensäck och sätter vår oro på pränt. Gör den synlig. För mig blir det också ett uttryck för att vi kan hjälpa varandra genom att sätta ord på det vi bär på tillsammans med någon annan. För när känslorna tar över så blir det lätt kaos. Men när vi får dra i trådarna och får se vad som finns i änden, ja, då blir det mer hanterbart. Bilden av tårarna i lägen blir också för mig en bild av hur Gud känner med oss i vår sorg. Gud vet vad det är att vara en förälder som är orolig för sitt barn. Gud vet i sin egen kropp vad det innebär att bli älskad, men också plågad och förnedrad. Gud vet till och med vad det är att vara människa. Vi behöver inte bevisa något för Gud. Jag behöver inte vara någon annan än den jag är. Det enda vi kan behöva göra, det är att öppna oss för Gud. Öppna oss för den som säger: den som dricker av det vatten som jag ger blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv. Och jag vill avsluta med att be med några ord ur Saltarsalm 143. Gud, jag sträcker mig mot dig. Öppna mig som törstig jord. Låt mig varje morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Gud, bevara mitt liv. Ditt namn till ära. Amen.